Vanligt folk, de tror ju alltid att de vet. Dels tror de att man vet jättemycket och sen tror ju man att man kan göra så mycket åt allting.
I över ett år har Agnes Wold varit en av de flitigast citerade coronaexperterna i Sverige. Men det finns inga enkla svar om vad som hjälper. Det är hon som mikrobiolog och läkare van vid.
Ja, men jag känner ju hur många som helst som är mikrobiologer, immunologer, infektionsläkare, vårdhygieniker. Och det liksom, finns ju absolut ingen som tror så som vanligt folk tror att det här är jätteenkelt. Gör man så här, då händer det. Och så här. Liksom, det är klart att de jobbar ju dygnet runt. De har ju jobbat i ett år nu. Och jobbar och jobbar och jobbar.
Också Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC säger att det är svårt att veta vilka åtgärder som har bäst effekt. De flesta har ju införts ungefär samtidigt. Eller som Agnes Wold påpekar, varken hon eller andra forskare har några kontrollgrupper. Där utgjorde Sveriges öppna skolor förra våren ett undantag.
Det var fantastiskt att man stod emot det. Och jag vet ju att man inte ville stänga skolor i Norge och Danmark och så vidare. Men där var det politikerna som tog över. Men genom att Sverige stod emot, då kunde ju övriga Norden ganska snart öppna sina skolor. Och det är ju en ohygglig tragik. Alltså det finns ju barn i USA som inte har gått i skolan på ett år.
När det gäller restriktioner överlag är Wold bekymrad över det stora fokuset på munskydd och på detaljer i de olika graderna av nedstängning. Det gör där fel idé om vem det är som smittar, förklarar hon. Hur epidemin sprider sig i världen beror på både människors beteende och på samhällsapparaten. Men framförallt handlar det om det rent mikrobiologiska, alltså hur mycket folk håller avstånd till varandra.
Jag har ju hela tiden tjatat om att vi vet ju att smittan överförs i familjen, bland kompisar och på arbetsplatsen. Och typexempel är när du sitter och äter och pratar och skrattar och dricker och har middag. Och alla de här tillfällena när du överför smitta så har du ju inte munskydd. Och det är ju det som är så svårt, i och med att vi har ju detta att vi vill ju vara ihop med dem vi känner och gillar när det är kris. Och det är ju därför patogena mikroorganismer utnyttjar ju vårat behov av närhet.
Den största risken för smitta finns alltså fortfarande hos dem som står oss närmast, hemma och i kafferummet, påminner Wold. En som är av helt annan åsikt om munskydden är Björn Olsen. Utöver vaccinen ser han munskydd som centrala för att Sverige ska komma ur den tredje våglandet är i nu.
Det första tror jag det är munskydd på alla, i alla inomhusmiljöer. Arbetsplatser, rubbet. Det ena. Det andra är testningarna, snabbtesterna. Rulla ut snabbtester, krångla inte till det. Då får vi undan de som är smittspridare.
Någon lockdown eller större nedstängning än det som gäller nu tror han inte längre Sverige kommer att gå inför. Han har gett upp. Olsen är professor i infektionssjukdomar och har sedan pandemins start varit en av den svenska strategins starkaste kritiker. Bland annat i ett mycket uppmärksammat sommarprat i fjol.
Vi har 10 gånger så många döda som ni har per miljon invånare. Det är så många olika saker som har blivit så knasigt och så fel här.
Han talar särskilt om misstag från förra våren då allt kom igång för långsamt. Han talar också om åtgärder som infördes enligt en ideal värld som inte existerar. En värld där alla lyder rekommendationer. En värld där äldreomsorgen kan stoppa smittspridning.
Och dessutom sådana saker som asymptomatisk smitta.
Mm.
Det vill man överhuvudtaget inte diskutera. För det fanns inte. Istället ska vi tvätta händerna. När vi sen vet att det här med handtvätt har marginell betydelse när det gäller att hindra smitta. Den här smittan. Munskydd har betydelse.
Olsen tar precis som många andra upp storebrors- och lillebrorskomplexet mellan Sverige och grannländerna. Han påpekar att många svenskar inte vill jämföra Sverige med de nordiska grannländerna som har klarat sig klart bättre.
Och det finns ju väldigt intressant rapport när man tittar på mediebevakningen där, hur man jämförde med länder, exempelvis från svensk sida. Och då tittar man väldigt mycket ut i Europa. Det var mer än hälften. Sen var det USA, Brasilien och sådana länder man tittar på. Men Norge och Finland, det var liksom 1% av bevakningen.
Han ser inga självklara skillnader mellan länderna som kunde förklara varför Sverige är så mycket hårdare drabbat. Och han tvekar inte en sekund på frågan om vad Sverige ska göra annorlunda till nästa pandemi.
Nej, men alltså, då får man väl gå till sina finska kollegor och fråga hur gjorde ni? Så följer man den manualen i princip. Det är väl ungefär så enkelt egentligen. Alltså släpp prestigen och gå och fråga finnarna hur man gjorde. Eller fråga sydkoreanerna hur de gjorde. Eller fråga taiwaneserna hur de gjorde.
Sverige behöver levande pandemiplaner, bättre beredskapslager för skydds- och testutrustning och ett starkare politiskt ledarskap.
Nästa gång kanske det är en pandemi med mycket, mycket högre klös, mycket vassare och en sån som står längre ner i generationerna. Då kommer det få våldsamma effekter på samhället. Och med den krisledning vi har idag i Sverige, med alla överbyggnader hit, den dagen vill jag inte bo i Sverige.
Diskussionen om corona är polariserad i Sverige, det vittnar många om. Emma Frans har till och med skrivit en bok om det, Alla tvättar händerna, som kom ut i februari.
Ju mer information vi får, desto mer borde vi bli eniga kring hur det har gått här i Sverige. Men jag kan ändå tycka att det var väldigt många människor som bestämde sig i mars.
Frans är doktor i epidemiologi och tidigare utsett i årets folkbildare. Hon har jobbat med att försöka visa att det är en missuppfattning att Sverige inte gjort något alls för att bekämpa epidemin. Och det har hon blivit påhoppad för.
Det har blivit en väldigt, väldigt infekterad fråga. Och Sverige har ju också blivit, ja, men det har ju använts lite som ett politiskt slagträ också. Och de här Trump-supporterna som då ville att man skulle liksom släppa på alla restriktioner. De gick omkring med plakat där det stod Be like Sweden. Vilket ju också har varit väldigt märkligt.
Hon påpekar att det idag är svårt att prata om den svenska strategin eftersom åtgärderna förra våren och nu i vintras ser så olika ut. Men det är också svårt att säga vad som i längden är ett bra sätt att bekämpa ett virus, säger hon.
Samtidigt så ser vi andra delar av Europa där man har haft väldigt hårda åtgärder. Man har haft ett flertal nedstängningar. Man har haft hårda krav på munskydd. Och ändå så har de legat högre än Sverige i statistiken. Så jag tycker fortfarande att det är ganska svårt. Sen så vet vi ju såklart att jag menar, det här att stänga ner, att se till att människor inte träffar varandra. Det är klart att det har en effekt på smittspridningen. Men hur uppnår man det på bästa sätt? Det är ju det som har varit lite den svåra frågan hela tiden. Hur hittar man en långsiktig strategi?
Frans är glad att Sverige i större grad än många andra länder har gjort en avvägning med också de negativa följderna av restriktionerna, bland annat för barn och ungdomar. Ser hon på var det framförallt gick fel för Sverige listar hon tre huvudpunkter. Äldreomsorgen behöver ses över, beredskapslager får inte vara tomma och minoriteter har drabbats väldigt olika. Men framförallt understryker hon att Sverige idag inte sticker ut i statistiken internationellt sett.
Sverige har ju blivit liksom ansetts vara verkligen en sorts outlier, liksom att vi har varit så extrema. Men den uppfattningen tror jag att man kommer vara tvungen att omvärdera. Just det där att Sverige, i alla fall när vi kollar på covid-statistiken, så hamnar vi någonstans liksom där kanske i mitten av Europas statistik.
Du har hört intervjuer med Agnes Wold, Björn Olsen och Emma Frans om Sveriges år med coronapandemin. Det här var Marianne Sundholm i Stockholm.